Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå! Hallå, 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 hallå! Hallå, hallå!
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Bambi Bamse Ekeliv. Som ni hörde där i sitt sedvanliga hallå. I Örby utanför Stockholm är han. Och så jag då, Per Bjurman, i lockdown i New York City.
Ja, precis.
Sedan, det är ju sen vi sågs när vi spelade in den sista podden tillsammans, 7 mars.
Ja, just det.
Då var det Rangers Devils sen på Garden.
Just det var samma dag.
Ja, sedan dess har inte jag träffat en människa jag känner.
Nej, just det. Det är så pass alltså. Ja. Ja, det var ju samma vecka sen som det stängde ner alltihopa.
Ja, alltså, jag kommer ihåg redan då när vi var på Garden då. Mm. För det hade ju börjat liksom pratas mer och mer om det här. Det var lite oro i luften redan då.
Ja.
Och jag kommer när jag kom till Garden efter vi hade spelat in den här podden och stod i hissen, trångt och jävligt. Då plingade till i folks telefoner och då hade guvernör Cuomo utlyst state of emergency här.
Oj.
Och folk bara ropade, it's time to go home, I don't want to be here anymore.
Det var så pass.
Ja, och så den kvällen gick inte jag med ut, jag gick ju hem och sen, sen har jag suttit här på mitt stora arsch och gjort ingenting.
Nej, precis, Ja, det är exakt. Och jag kommer ihåg förra veckan så omnämnde jag det som att det kändes som att det var i höstas. Men det är som du säger, det var ju början av mars.
No.
En bit in i mars till och med. Och ja, nu är det vardag det här med att man sitter hemma, isolerad i princip.
Ja.
Det är, man har anpassat sig på något vis. Även om det inte är så kul.
Nej, det är konstigt. Man kommer in i någon slags lunk för man har inget alternativ riktigt. Jag till och med liksom... Hitta lite sätt att sätta guldkant på saker och ting. I lördags var det liksom fest till exempel. Ja. Till och med klädde upp mig. Jag hade på mig lite lukta gott.
Hade du lukta gott på det hemma i lägenheten?
Ja, för mig själv. Fixa till saker och ting och sen öppna vinare. Och så var det fest på Zoom i flera timmar med kompisar här i stan.
Jaha, oj, oj.
Så han blir riktigt lullig faktiskt.
Innan. Jaså du?
Ja, sen var det nära hem som de säger.
Ja, det är ju praktiskt i alla fall. Nej, du behövde inte... Det kan vara ett problem på små timmarna, men det var inga problem. Det var ju praktiskt.
Ja. Jag kanske gör som en av kompisarna där, Ash som han heter. Han, ja, det är min bästa vän här.
Han har ju träffat
finans, Ja, finansjournalist. Han sitter ju också då isolerad, men han har köpt sig en cykel.
Jaså, alltså en sån här cykel man cyklar på hemma? En sån,
nej.
En riktig cykel?
En riktig cykel. Och fått levererad och har vissa kvällar tagit sig ut och cyklar omkring själv på Manhattan. På det öde Manhattan.
Ja, just det. Ja, det är ju praktiskt. Det är ingen trängsel.
Men det är också eerie. Det är ju som att vara ute och cykla i I Am Legend-filmen.
Ja, det är sant. Oj, oj, oj. Ja, jättekonstig känsla.
Inte en människa, inte en bil, ingenting.
Nej, precis. Det är ju väldigt konstigt. Det är otroligt konstigt. Men en häftig bild som jag såg nyligen här på New York, det är ju liksom att nu är det ju all smog är borta.
Ja, det är lika i Los Angeles var det ännu mer tydligt. Där har de ju, det ligger ju alltid ett lock av smog på.
Ja, det är helt försvunnet nu. Det är inga bilar i princip som kör runt det.
Nej. Hens oljepriskrasch idag. Det finns ingen efterfrågan på bränsle.
Det har stört dykt.
Ja. Ja, i Texas kostar det är nere i ett fat för några cent. Det är inte klokt.
Nej, det är en ny verklighet.
Ja. Och hockey får vi inte se någon. Vi har ju, det är 20 april. Vi skulle vara mitt uppe i upplösningen av första omgången. Åtminstone i vissa serier.
Ja, precis. Det beror ju på lite hur långt långt de är gångna. Men nej, nog skulle vi vara inne i en Game 6, Game 7 vid den här tiden ungefär.
De skulle börja 9. Det börjar dra ihop sig.
Ja, precis. Och så första rundan dessutom när det kan vara 3, 4, 5 Game 7s inom loppet av 2-3 dagar alltså.
Ja, man kan inte tänka på det. Man blir bara definierad vad man har blivit berövad här.
Ja, det är tråkigt. Men jag måste ändå säga att den här podden tycker jag känns lite spännande. För dels ska vi djupdyka lite grann återigen i ditt slutspel. Där jag är med på ett litet hörn också. Vårat fiktiva, parallella, alternativa slutspel. Och dels så tycker jag ändå att det hänt lite liksom NHL-relaterade nyheter på sista tiden med lite värvningar och lite, ja, men lite kontroversiella händelser som jag tycker vi kan sätta tänderna i.
Ja, men det finns ju en del att prata om.
Ja. Ska vi börja ändå i slutspelet, alltså ditt slutspel?
Nej, men vi ska börja med lite, helt upp. Det finns inte så mycket mer att säga om det här uppdateringen om vad ligan står. Vi vet att de drömmer om avsluta grundserien och spela något slags turneringsslutspel framöver. Men alltså både borgmästaren här i New York och borgmästaren i Los Angeles sa ju i slutet av förra veckan att ingen ska räkna med live-idrott inför publik under resten av året. Det skjuts fram till att nyss pratade vi om Thanksgiving. Nu är det 2021.
Ja, det är precis. Det är ju inte, det är inte så att beskeden blir mer och mer positiva direkt, utan det är, de blir mer och mer realistiska snarare kanske.
Ja, mer nedslående. Men i ljusa stunder så försöker jag hålla hopp öppet om att vaccin kommer inget, det får ju dröja. Men behandling som blir en game changer som gör att det finns medicin mot det här och gör det lättare att hantera. Det tror jag på, och då vänder allt. Och så
men det var ju trevligt, det var ju kanonnyheter. Det här är ju en världsnyhet att komma med.
Det var ingen nyhet.
Nej. Ja, men en positiv förhoppning i alla fall. Ja, det är bra. Ja.
Man måste hålla sig i något.
Ja, det förstår jag. Ja, men, och som du säger, alltså, även om det ter sig osannolikt så håller NHL på att planera lite grann för ett slutspel i sommar. De vill ju fullfölja den här säsongen, och Pierre LeBrun kom med en siffra om vad det handlar om i pengar, ekonomisk, rent businessmässigt, en siffra på vad det handlar om för NHL om de skulle kunna spela ett slutspel i sommar även utan publik. Alltså vad det innebär i tv-intäkter och sponsoravtal, som skulle, vad det skulle generera intäktsmässigt. Och det, han pratar någonstans om 400-500 miljoner dollar i intäkter på ett publiklöst slutspel i sommar. Så det är väl därför de fortfarande hoppas på det i NHL och planerar för det, för att det är så pass mycket pengar det handlar om.
Ja, jag förstår det. Det är mycket pengar. Och ändå i skenet av allt annat så är det ganska, det är inte så stort ändå.
Nej, och jag tyckte det var lite intressant att höra på Taylor Hall när han snackade i en intervju. Jag tror det var med The Athletic, också med LeBrun faktiskt här om veckan. Apropå det, liksom, han fick frågor om, det måste ju vara negativt för dig. Du som är free agent här nu efter säsongen och ska skriva ditt karriärs stora kontrakt. Och så kommer den här coronakrisen och det ekonomiska läget bli totalt instabilt och lönetaket kanske sänks eller sådär. Och han snackar om, vem bryr sig om det liksom?
Ja.
Det är ju ingenting. Varför skulle jag fokusera på det nu? Det finns betydligt större problem i världen. Så att, han hade i alla fall lite perspektiv på det.
Ja. Ja, men vi har som sagt ett slutspel som pågår i alla fall i ett parallellt universum fritt från pandemier.
Ja,
som ju pågår i bloggen då med ojämna mellanrum. Vi har kört både första omgången i östra konferensen körde jag själv, och så fick jag hjälp av dig med en serie nu då i västra konferensen här nyligen.
Just det.
Först i östra då, så var det ju så att de lag vi har till nästa omgång, den pågår för fullt nu utan att vi vet om det.
Nej, det gör det.
Boston, Toronto och Washington, Philadelphia.
Just det, precis.
Men så spelade vi alltså västra då, och jag, det blev oväntade resultat en hel del.
Ja, det måste man säga. Ja.
St. Louis, Nashville till exempel, det var ju faktiskt 5-1, 4-1 till Nashville.
Ja, precis, 4-1 i matchen. Det är ju en skräll, alltså Blues, regerande mästarna.
Ja.
Ta bara en seger i det här slutspelet.
Ja, men det vart ett sånt här fenomenet att Nashville, att Blues har varit klara så länge. Mm. Så de hade svårt att på en gång ställa om till slutspelsmode. Mm. Medan Nashville blev klara precis i slutet. Och kom in med fruktansvärd energi. Och plötsligt fungerade allt som inte har fungerat under säsongen.
Nej, just det, exakt. För rent på pappret så är ju de här lagen likvärdiga, måste man ändå säga. Det är ju ingen skräll egentligen att Nashville slår ut Blues om man tittar så, tycker jag. Men sett till hur det har sett ut den här säsongen så är det ju det. Men det är som du är inne på, alltså Nashville, det var ju så samma sak 2017 när de gick till final. De var ju sista lagen i slutspel också.
Ja,
så att det där är ju en faktor.
Ja.
Och som jag brukar tjata om, som var Tampa inte var ensam om i fjolårets slutspel. Samtliga divisionsvinnare slogs ut av wildcard-lagen.
Just det. Ja, riktigt så har vi inte haft den här gången. Men Jofa-kedjan har kommit igång här med Forsberg och Arvidsson och Johansson. De är kanon. Och Pekarinne har blivit superbra.
Ja, jag såg det. Han verkar ha varit otroligt vass. Alltså.
Ja.
Medan ja, Blues och Berube var från den här swaggen de hade i fjol, så ganska snabbt så blev det, de torskade första matchen där, och efter det så var det lite oro liksom. Du såg det i blicken på presskonferensen på Berube där, att
ja, han kände att något inte var som det skulle hela tiden.
Och när jag snackade med Oskar Sundqvist efter game 2 när de hade vunnit Blues, då sa han att nej, det är mycket att jobba på ändå.
Ja, precis.
Så, ja, jag såg dessutom att du hade hört upp på pressläktaren att Jakob Delaros hade skrikit din jävel till Mattias Ekholm.
Ja, de hamnar i slagsmål, det var oväntat, men ja, det är ju hett i slutspelet.
Ja, just det, det är i och för sig en Leksing och en Morait, så varför inte?
Ja, det är också, just det. Mm. Ja, så, ja, men så blev det var ju lördag kväll på Broadway och så, vi får fortsätta gå på Martin's Barbecue senare under slutspelet också.
Jag misstänker att det hade en liten inverkan på resultatet i den här matchserien. Martin's Barbecue.
Ja. Nej, det här var helt öppet.
Okej, okay, ja.
Helt förutsättningslöst.
Okay. Oh, ja.
Sen har vi då Vegas Golden Knights mot Winnipeg Jets, vart det.
Mm.
Och det var ju en sweep. Vegas fruktansvärt bra. Enligt min teori här då, så de avslutar grundserien otroligt bra.
Ja, precis.
De tappar bara några få poäng.
De hade ju momentum när de innan avbrottet också, så de var ju på gång.
Ja, det var det jag kände. Mm. Winnipeg som var vingre, de har inte en chans i den här serien.
Nej, det verkar så om man ser till resultaten.
5-2, 6-1, 4-0 och 3-1.
Ja.
Och då är Robin Lehner i kalasform också. Han är i den här Samsonov-formen.
Ja, precis. Samsonov verkar ju vara första rundans keeper borta i Washington. Men Lehner är inte långt ifrån. Alltså. Vinner samtliga fyra matcher och har konkurrerat ut uppenbarligen Fleury här i slutet av säsongen.
Ja, absolut. Ja. Mm.
Ja. Nej, och jag noterar här en annan sak som jag inte...
My goodness, säger Emery hela tiden om hur bra Vegas är.
Ja, han verkar vara lyrisk i NBC-sändningen där. Ja. Jag noterar en sak att återigen Winnipeg, alltså det är, trots den feta whiteouten de har på hemmaplan i slutspelet, det är ju en otrolig kuliss där liksom, när det spelas slutspelshockey i Winnipeg, men de kan ju inte vinna där alltså. De torskade ju båda matcherna i fjol också när de eller tre av tre matcher mot St. Louis faktiskt i första rundan i fjol, så att jag räknar ut här med dina de här två matcherna alltså i 0-4 sweepen här, så de har torskat 9 av de senaste 11 matcherna hemma i MTS Center.
Har du räknat in mina fiktiva matcher?
Ja, de är med också.
Ja, här slutar det med att mitten av tredje har ju 3/4 av publiken gått hem.
Är det så pass? Oj, oj, oj.
I fjärde matchen.
Ja, men det förstår man ju. De är ju chanslösa.
Ja.
Ja, det var ingen snack om saker. Vegas känns som en riktig contender här.
Ja, det gör det. Ja, sen var det en serie då som jag fick skäll för. Den fick klart mest skäll för i den här omgången, hur det kunde bli ett sånt resultat. Men det berodde på att jag hade en gästreferent då i form av dig.
Ja, jag upptäckte att det var inte alls populärt att Colorado blev utslaget.
Nej, Colorado utslaget med 4-2 av Dallas.
Mm.
Hur förklarar du det här egentligen? Mer än att du vill ha, att du har tippat Dallas.
Nej, det är mest det. Det är den huvudsakliga orsaken. Det är för att rädda mitt eget win här. Att jag inför säsongen sa att Dallas ska vinna Stanley Cup. Så att när jag fick chans att påverka detta slutspel så gjorde jag vad jag kunde. Men min matchbilden i de här matcherna tycker jag inte är totalt orealistisk ändå. Jag anser att Dallas, och det var det jag motiverade inför säsongen, att deras spel, deras trupp är mer anpassat för slutspel än för grundserien. Och det märks i den här scenen. Det såg vi i fjol också när de var på vippen från att slå ut mästarna St. Louis i andra rundan. Det var ju double overtime i game 7 innan de åkte ut. Innan Pat Maroon avgjorde den serien. Men här så blir det... Ja, de börjar ju direkt med att ta kommando till match 1. Även om Colorado börjar inledningsvis med sin superfart och McKinnon stormar fram och McCarr från backposition och så här. Så nej, de får inte utdelning. Bishop stänger igen totalt. Och så styr Pavelski då, som har varit en bust den här säsongen. Han på gammalt patenterat manér så styr han in ledningspucken. Och det är liksom definierar hela matchserien på något vis sen. Alltså att Dallas är jobbiga och tråkiga att möta. Och de är effektiva, de gör mål på sina chanser, de är tunga. Och nej, det klarar inte Colorado av att bemästra, utan det blir 4-2 match.
Och Jarko är i extas för att Heiskanen är så bra.
Ja, precis. Ja, du får blocka han från bloggen, Jarko, alltså vår finländske vän här i podden och bloggen. För att han börjar skriva på finska och sånt där i bloggen, och det är en natt så är det ju 216 inlägg och så det blir för mycket. Det går ju inte att hantera. Det blir ju liksom, han förstör ju för alla andra. Det är ju, dock är det väl skönt för honom, för att han håller ju egentligen på Winnipeg och de blir ju sweepade liksom.
Så ja, att
det, då han går ju över och börjar hålla på Dallas istället.
Ja, Men det är, jag kan upplysa dem att du får inte ta någon Dallas-serie i fortsättning.
Nej, jag förstod det. Jag tyckte jag med läsa det någonstans på Twitter, du skrev till någon annan att nu är jag block. Jag är Jarko blockad från bloggen och jag är blockad från Dallas.
Ja. Ja, vi får se om du får vad du får för se. Du kan få enstaka matcher här och där, tror jag. Ja. För nu har jag, tror jag, jag vet hur det är slutspel.
Ja, okej, du börjar se framför. Du, okej, jag förstår. Mm.
Ja, sen hade vi avslutningsvis då The Battle of Alberta äntligen, vart det i slutspelet mellan Edmonton och Calgary. Och det var ju rena High Chaparral och Vilda Västern.
Ja, jag skulle nog vilja utnämna det till den bästa serien i det här slutspelet faktiskt. Ja, den mest spektakulära. Det är Pittsburgh-Philadelphia var ju väldigt bra också, men den här är nog snäppet värre.
Ja, när man vet att Klevbom slåss med Rasmus Andersson redan i första matchen och Milan Lucic ska upp på läktaren och göra för att någon har kastat en korv.
Ja, det är ju slutspelets grej hittills alltså. När det kommer en korv flygande in på isen. Mot, ja, den där landar väl i princip på Milan Lucic, så han ska upp och klättra upp på läktaren och få den där supporten att veta hut.
Ja, han fick den på sig. Det var sena på ketchup på kinden fick han.
Ja, precis. Nej, det är klart att han reagerar. Men sen tycker jag nästan att det är...
Ja, i match två var det ännu värre. Det var ju slagsmål mellan Tkachuk och Cassian. Ja. Inte helt oväntat.
Nej, för och femte gången med att... det här säsongen kan man säga. Om man är inklusive,
det slutar med att... Cassian fick av Kitaks tröja och stampa på den med skridskorna. Stampa på klubbmärken.
Ja, det är ju... Det är ju...
Men det här har inte tagit i luften, Jonathan. Det hände tydligen någon gång på 80-talet eller 70-talet när de möttes. Att det var så. Det kom in, men jag tror det var så att någon kastade in en tröja. Och motståndarspelaren åkte fram och trampade på den.
Jag kan ju bara se framför mig liksom att det här, den stillbilden konkurrerar med Bobby Orrs avgörande 1970 om den mest ikoniska Stanley Cup-bilden någonsin. Cashen står och stampar på klubbloggan till Matthew Tkachuk. Liksom.
Senare i serien så slår han ju dessutom Tkachuk i nacken med baseball.
Han är vanligt galen.
Gary Bettman blir ursinnig och säger live att han har spelat färdig för säsongen. Det blir inte ens någon process. Han stänger av honom.
Bettman går in och stänger av honom helt enkelt.
Det är ju spännande också. Calgary får stryk första två matcherna men vinner sen tre raka. Och har avgörandet i händerna i game 6 på hemmaplan. Mm. Och de är så nära.
Ja, det är ju slutsekunder alltså.
Ja, de leder med 4-3 när det är mindre än 25 sekunder kvar. Mm. Och Dreisaitl lyckas kvittera med en briljant styrning. Och sen börjar förlängningen med att han, Andrew... Vad säger man?
Mangiapane.
Mangiapane. Han kommer i friläge. Han fintar bort Koskinen som har ersatt Smith. Mm. Ja, han har öppet mål men skjuter utanför. Och i kontringen som följer så lyckas Adam Larsson precis stå fri framför Rittich och för sig in avgörande 5-4 puck.
Ja, det är helt osannolika senare.
Ja, och där tar Calgary på något vis slut. För i Game 7 i Edmonton då, då visar Conor McDavid att han är världens bästa.
Ja, det verkar inte varit någon snack om saken där. Det blir 5-1 till Edmonton.
Ja, och han gör 4 mål och spelar fram till det femte.
Ja, det är ju... Då leder han ju Conn Smythe-racet här efter de första 8 serierna. Får man nästan säga.
Ja, han gör det.
Ja, den
är det. Ja, spännande. Så då har vi, här har vi alltså då sen i nästa omgång Dallas-Nashville och Vegas-Edmonton.
Ja, just det. Och jag såg att du skrev att du hade smsat till William Karlsson direkt efter den där Conor McDavid-showen där i Game 7 och sagt att hur ska det bli att möta McDavid nu? Och han har inte svarat.
Du fick
läskvittens, men inget svar.
Nej, precis.
Alltså det blir spännande att se hur jag menar, för Vegas är ju stor form, men att möta det här Edmonton-laget efter en sån här Game 7 holmgång, det kan bli tufft.
Ja, det ska bli spännande. Det kommer fortsättning alldeles snart. I promise.
Ja, spännande, spännande.
Men de är inte alldeles lätta att bara sitta och hitta på.
Nej, det krävs lite fantasi alltså. Mm. Men det är spännande. Resultatet än så länge är mycket fascinerad över. Så jag ser fram emot fortsättningen. Det tror alla som har varit inne och läst det här gör.
Ja, kul.
Ja, men nu tänkte jag att vi hoppar tillbaka lite till verkligheten, ja. Även om den där parallella verkligheten är ännu mer fascinerande skulle jag vilja säga.
Mycket roligare, ja.
men jag tänkte att vi skulle prata lite om, vi var inne på Winnipeg här, de hade inget roligt slutspel i Bjurmans universum, men Ja, nu är det dessutom klart med en nyhet här. Får vi ändå säga att Dustin Byfuglien har brutit sitt kontrakt ömsesidigt med Jets. Och den där processen, den härvan är därmed över.
Ja, han lämnar $14 miljoner på bordet.
Ja, precis. Det vill säga att han skiter i, liksom, det var lite stridigheter om han skulle få lön den här säsongen trots att han var avstängd. Han hävdade ju då att han hade en skada som var orsakad liksom, av hockeyspelande förstås. Han hade ju problem med ankeln och var tvungen att operera sig. Och han hävdade då att då ska jag få betalt. Liksom. Så ungefär som en vanlig spelare som är skadad får betalt. Åtminstone av försäkringspengar och så, men nej. Han får ingen lön för den här säsongen och han får ingen lön för nästa säsong heller, utan kontraktet rivs helt enkelt och han är en free agent. Om han vill återuppta karriären så är han som vilken liksom frispelare på marknaden som helst.
Ja, men tillåt mig tvivla.
Ja.
Alltså Big Buff dels så är det ju så att i hans ålder och med hans kroppskonstitution så är det inte bara att börja om.
Nej, det verkar
jag ska inte kasta bergskedjor i glashus här, men han är ju inte den mest vältränade atleten i Nordamerika.
Nej.
Jag har sett honom i bara överkroppen och det var en ganska aha-upplevelse.
Jaså, det har du gjort?
Ja. Ja, det kändes hoppfullt. Det kanske inte är helt kört ändå.
Nej, okej. Ja, man har ju sett några bilder på som har knäppts i typ augusti liksom, för några år sedan. Och då har han inte sett ut som en elitidrottsman om man säger så.
Nej, och jag tror inte han har någon lust heller faktiskt. Jag tror att han har ingen motivation för det.
Nej, man hörde ju en gammal vän till honom som vann Stanley Cup ihop med Byfuglien i Chicago på den tiden då, i 2010, Christopher Stieg, som ju meddelade att han avslutade karriären här för några veckor sedan. Och då blev han i samband med det intervjuad om Byfuglien. Då frågade de så här, tror du att han kommer skriva på för någon annan klubb nu liksom när han är fri på marknaden? Och då sa han, nej, jag skulle bli chockad om Byfuglien spelade med hockey. Jag tror inte att han gör det. Nej. Och han är en kompis som ändå har kontakt med honom. Byfuglien uttalar sig inte alls offentligt överhuvudtaget sista halvåret. Så att man vet ju inte hur han känner eller någonting. Men hans vän, Versteeg, säger att nej, det kommer inte bli något spel.
Jag tror inte det heller. Och det vi vill sakna, det var ju en profil. I min All-Star-serie häromdagen så gjorde jag just Winnipeg Jets och då Atlanta Thrashers också.
Ja, just det.
Och backparet var ju det givna han och Toby Enström.
Ja, två trotjänare får man ändå säga.
Precis. Ja. Och de var ju väldigt roliga att se ihop för de var så sina motsatser.
Ja, exakt. Det är som hela och halvan. Det är som du och jag.
Ja, Tobbe. Jag sa, tack ska du ha. Tobbe en liten knatte där och så detta väldiga hockeyberg blev sig.
Monster.
Men de kompletterar ju varandra utmärkt.
Ja, precis. Det gjorde de verkligen. Och apropå monster, det finns ju fantastiska bilder på Byfuglien, alltså till exempel från slutspelet 2018 där när Vegas gick till finalen, när de slog ut Winnipeg. Då var ju ändå Byfuglien grym i det hela det slutspelet faktiskt. Han gjorde väl en poäng per match och i serien mot Vegas var ju han en av få ljusglimtar i Jets. Så det finns ju en klassisk, ett klipp men framförallt en stillbild där han står och håller i två Vegas-spelare i varsin hand och liksom släpar runt med dem på isen.
Ja, och lika serien innan, när de slog ut Nashville som hade bra G då och ville göra om 2017-grejen. Ja. Då var det några matcher när han verkligen bara tog hela Winnipeg Jets på sina breda axlar och vann matcher åt dem. Han var helt sagolig.
Absolut.
Vilken pondus han spelade med då.
Precis, och även nu i St. Louis-serien i fjol var han bästa Jets-spelare trots att de åkte ut i 6 matcher. Men han var ju grym i alla 6 matcher. Så det är ju en klassspelare, men han är uppe i 35 års ålder nu och uppenbarligen inte speciellt motiverad. Det är ju den stora anledningen, påstås det i alla fall, som Cheval Dayoff säger och som Insider säger, att det handlar inte egentligen om konflikt eller så med Jets som det har spekulerats i, utan den verkliga orsaken verkar helt enkelt vara motivationsbrist. Han anser sig ha gått vidare från hockeyn liksom, mentalt.
Ja, men det är jag helt övertygad om att det är så.
Så pass att han alltså vaskar $14 miljoner. Alltså det är 140 miljoner kronor som han skiter i. Liksom.
Ja, det skulle inte jag göra.
Nej, det skulle inte jag göra. Det tror jag inte många skulle göra. Även om han är en rik NHL-spelare och tjänat väldigt massa $miljoner genom karriären, så är det fortfarande väldigt mycket pengar för vem som helst. Nej, så han är uppenbarligen trött på hockey. Annars så är det ju många som spekulerar nu att oj, vad spännande skulle vara att ta in Byfuglien på ett ettårskontrakt nu. Liksom. Massa contender som kanske skulle ha råd med honom.
Nej.
Det känns
forget about it.
Ja. Nej, det tror jag det. Tyvärr har vi nog sett det sista av Byfuglien på en NHL-rink.
Ja. Ja. Och sen har vi mer nyheter det skrivs ju kontrakt så står sig ändå.
Ja, det gör det.
Och St. Louis skrev ett oväntat kontrakt som du kan berätta om. Eller ja, oväntat, ja. Men lite oväntat.
Ja, men det var väl lite oväntat ändå. Alltså, det är inte den mest namnstarka backen i NHL, men Marco Scandella som vi har pratat en del om i podden under säsongen för, i och med att han har blivit tradad två gånger. Han började ju i Buffalo Sabres. Och så skickades han ganska billigt för något fjärde runda val av Jason Bortre eller Buffalo upp till Montreal. Där han gjorde en bra audition. Han var ju där några matcher i 20-tal. Gjorde väldigt bra ifrån sig faktiskt. Och det gjorde att Montreal kunde i sin tur skicka vidare honom för ett andra runda val till St. Louis. Och han behövde bara 11 matcher på sig St. Louis för att övertyga Doug Armstrong där med att ge honom ett 4-årskontrakt. Så det är det som är grejen nu som har hänt här sista dagarna. Marco Scandella skriver på ett 4-årskontrakt med St. Louis för nästan 3,3 miljoner dollar per säsong. Så ett ganska saftigt kontrakt för 30-årige Scandella.
Ja.
Och det som var lite oväntat med det också, framförallt det som är grejen med det här som gör att folk pratar om det extra mycket, det är ju att nu har St. Louis nästan fyllt upp hela sitt löneutrymme till nästa säsong. Speciellt om lönetaket inte höjs och framförallt om det till och med sänks. Och det gör ju att hur ska man ha råd med sin kapten? Den spelaren som lirar mest i hela laget, free agenten Alex Pietrangelo.
Ja, ja. Ja, det är bra frågor, Jonathan. Men det är ju samtidigt så att vad NHL står med för verklighet när de kan komma igång igen och lönetak och löne... Alltså, ja, jag tycker det är så svårt att prata gårdagens sanningar om framtidens NHL, för det kommer att vara så två helt olika saker.
Ja, precis. Det är ju det. Men jag är lite ändå konfunderad över Doug Armstrong här. Alltså.
Det måste ju komma att göra en massa undantag från lönetak och sånt. För att annars går det inte.
Nej, precis. Det har kommit lite uppgifter. Inget bekräftat utan bara från vissa liksom typ LeBron-typer som har sagt att det mesta tyder på att lönetaket kommer behållas flat. Alltså stannar vi i 81,5 miljoner och inte sjunka och inte höjas heller. Utan att man gör någon slags undantagstillstånd och behåller samma som man har haft den här säsongen. Och som du säger, skulle man sänka det, då blir det ju dunderkris för mängden av klubbar.
Ja.
Så det mesta tyder väl på att det kommer behållas som det är just nu. Men om vi ser i det läget och kopplar det till den här situationen så tycker jag fortfarande att det är väldigt anmärkningsvärt att man skriver det här kontraktet. Samtidigt som många påpekar att Scandella är ju leftare medan St. Louis är fullt av rightare. Så att skulle Alex Pietrangelo lämna så har man ju, då kan man befordra Colton Parayko till första back. Jag menar, han skulle kunna vara första back i flera NHL-klubbar. Han är så pass bra och han är så pass ung och utvecklingsbar fortfarande.
Men finns det inte också, tror du, att klubbarna börjar räkna med att de kommer att få kunna göra flera buyouts?
Ja, precis. Det är ju, vi pratade om det för några veckor sedan, compliance buyouts och vilka som skulle kunna vara kandidater för det. Det är sant. Och det är väl, ja, även om liksom lönetaket behålls vid samma nivå så kanske de gör ett sånt undantagstillstånd och tar in sån, alltså compliance buyouts. Det kommer de garanterat göra om de sänker lönetaket. Jag tycker inte att det känns lika självklart om de behåller det på samma position. Men annars får man väl göra vanliga buyouts helt enkelt. Men då får man ju ett straff mot lönetaket senare säsongen.
Ja.
Men nej, så att jag tycker lite speciellt där Armstrong. Alltså han tar in Justin Faulk, en annan högerback, precis som Pietrangelo inför säsongen. Han har inte ens spelat en match för St. Louis innan han får ett nytt 7-årskontrakt på 6,5 miljoner dollar. Så där har man också en högerback som har liksom fyllt upp massa löneutrymme.
Ja, du vet, det blev tungt nu när de fick stryk mot Nashville.
Ja, det kanske är därför. Det var ju faktiskt direkt efter det han agerade.
Ja.
Det var ju faktiskt efter att du publicerade bloggenlängen som Armstrong går ut med att Scandella fått nytt kontrakt. Så det kanske är så enkelt att han har tröttnat på Pietrangelo som inte lyckades få igång laget här. Utan att det tog tvärstopp i slutspelet i år. Men jag vet. Nej, men det skulle vara en väldigt tung pjäs på free agent-marknaden i alla fall. Om Pietrangelo kommer dit. Det verkar inte som att han är speciellt sugen på att lämna St. Louis i alla fall. För att han är ju förälder till ganska nyfödda trillingar.
Trillingar?
Jajamän, han har trillingar.
Jävlar.
Så att han pratar ju om att han vill gärna skriva ett långtidskontrakt här och liksom få lite trygghet. Och gärna i St. Louis där han är kapten och van att bo.
Ja.
Bofast. Så att, ja. Det finns ju alternativ. De kan ju alltid trada Bosak till exempel. De har lite forwards tycker jag. De har råd att trada. De kan befordra Oskar Sundqvist till liksom tredje center. De kan flytta in Robert Thomas som center. Alltså de har alternativen då, känner jag. St. Louis, om de skulle behöva vaska fram löneutrymme. Så att, det är kanske så han har tänkt Armstrong också, att han får helt enkelt laborera runt lite i hierarkin här. För att få plats med Pietrangelo och ta bort några pusselbitar.
Mm.
Sen tänkte jag också att vi skulle nämna att jag menar, förra veckan pratade vi om Ilja Sorokin som kom över från KHL, den otroligt spännande målvakten. Och nu har vi en återvändare som kommer till NHL, nämligen Mikhail Grigorenko. Och han har vi inte pratat så positivt om i poddens historia. Han var ju med i begynnelsen av den här podden, för då hade han nyligen blivit draftad av Buffalo Sabres, och han ingick ju i Ryan O'Reilly-traden från Colorado till Buffalo en gång i tiden, kom jag ihåg, i motsatt riktning. Men nej, han blev en bust. Han gick ju faktiskt i första rundan 2012. Det var tre ryssar som gick i den första rundan 2012. Den första var Nail Yakupov. Kanske största busten genom tiderna. Sen var det Mikhail Grigorenko som nummer 12, precis efter Filip Forsberg. Och den tredje ryssen i den draften, det var Andrei Vasilevskij. Så det var uppenbarligen den bästa ryssen av de tre, skulle jag vilja säga.
Ja.
Men ja, så att han åkte tillbaka till KHL efter några år. Han har varit där i tre år nu. Grigorenko spelat i CSKA Moskva. Och gjort det väldigt bra efter varje år som gått här. Det faktum är att han vid den här tiden i fjol, 2019, när det var slutspel i KHL. Ja, då vann han både skytteligan i slutspelet och han vann poängligan i slutspelet. Han var liksom bäst av alla i Gagarin Cup som CSKA Moskva vann. Så att han har ju blivit en helt annan spelare nu. Verkligen utvecklats hemma i Ryssland och kommer över nu till NHL igen. Och har skrivit på ett ettårskontrakt med Columbus Blue Jackets.
Mm. Ja, där behövs det mer stjärngrans.
Ja, de skulle behöva ha en ny stjärnryss. De tappar ju ett par stycken i fjol.
Mm.
Så ja, då är Tortorella får ta sig an Grigorenko. Men ja, det blir spännande att se om han verkligen är en annan spelare den här gången. För att han var inte...
Ja, och ännu mer spännande när vi får se det.
Ja, precis, exakt. Det är ju det. Det är det när 2022, eller på att säga. Nej, men...
Ja, ja.
Men jag vet. Men... Han har i alla fall skrivit på ett ettårskontrakt, ett litet grej, att han, det är värt 1,2 miljoner dollar. Och det är ju inte så mycket. Han hade kunnat få det dubbla om han hade förlängt med CSKA Moskva eller skrivit på för någon annan KHL-klubb. Men han väljer det här kontraktet för han vill verkligen ge NHL en chans till. Han tycker att han har det i sig, och det har han ju visat hemma i Ryssland där han varit dominant. Så att det ska bli intressant att se, som sagt, när vi väl får göra det, den nya Mikhail Grigorenko.
Ja. Ja, det ser vi fram emot. När du och jag återigen sitter i Nationwide Arena någon gång.
Ja, det är precis. Det har jag gjort en gång. Och det var, jag har ju kallat Columbus för den mest generiska amerikanska stad jag har varit i.
Ja, men du har inte sett hela stan, ska vi undersöka. Nej. Det finns trevligare områden än de vi såg.
Ja, okej. Okay. Så att, ja, det finns väl anledningar för mig att åka dit igen, kanske.
Ja, det var kallt som fan när vi var där också.
Ja, det blåste och var... Nej, det var ingen höjdare, måste jag säga.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, men ska vi helt enkelt komma in då på vårt All-Star-lag för den här veckan?
Ja. På samma premisser som de tog ut Team Europe i World Cup 2016 har vi tagit ut ett lag med resten då. Det är lite taskigt mot Slovakien som ju har ändå nästan som man får ihop tre backpar och fyra femmor, men inte riktigt. Så det blir dem och Schweiz och Österrike och ja, alla andra.
Ja, faktum är att slovakiska laget framåt sett, offensivt sett framförallt, var så pass bra så att jag har faktiskt tagit ut fyra slovakiska kedjor och fyra stycken övriga Europa-kedjor. Men på backsidan och målvaktssidan har jag hela Europa. Men alltså det blev så mycket slovaker annars i... Det blev 9 av 12 blev slovaker annars.
Okej, okay. Ja, det håller inte jag riktigt med om, men okej.
Okay. Okej, okay, ja. Ja. Vi får väl höra sen när vi kommer dit till forwards. Men vi börjar ju längst bak.
Ja.
Och vi som sagt, det här laget tar vi ut nu... Alltså innan, för nästa vecka kommer den stora grejen. Alltså. I nästa vecka är det dags för Sverige.
Ja.
Så vi laddar upp med det här inför dess. Ja, men vi börjar längst bak. Där har jag plockat upp tre keeper då. Och som första keeper har jag satt en tysk. En Vezina Trophy-vinnare. Olaf Kölzig.
Mm.
Jag drar namnen först då. Ja, som backup till honom har jag satt en lättländare med fantastiska benskydd. Arturs Irbe.
Ja, visst. Irby.
Arturs Irby, ja, precis. Och som tredje keeper så fanns det väldigt många alternativ som jag tyckte var likvärdiga. Men jag tog en aktiv målvakt faktiskt. Från Danmark, Fredrik Andersen.
Jaha, ja. Där ser man.
Ja,
vänta, jag måste kolla här.
Ja. Ja, du har ju Halak till exempel.
Ja, precis.
Jonas Hiller var ju väldigt bra några få år när han var på topp. Cristobal Huet tycker jag är nämnvärd, fransmannen. Vi har ju Greis i dagens NHL. Vi har Grobauer i dagens NHL. Om man vill vara en riktig hipster kan man ju nämna Elvis Merzlikins.
Du är ditt hipster.
Ja. Nej, men jag tycker det är Andersen faktiskt.
Ja, men vänta, det känns som det är någon du har glömt till. Men man måste ju titta på så många länder här på en gång.
Ja, ja, precis. Det är det som är det svåra. Du vet, du får sortera på väldigt många länder.
Ja, men dansken får med alltså.
Ja, jag tar med dansken. Han har ju faktiskt ett NHL-rekord. Det kanske man inte tror, men det är ganska imponerande ändå, måste jag säga, med tanke på hur många målvakter i NHLs 100-åriga historia han konkurrerar med om det här rekordet. Han var den första, eller så här, han var den snabbaste genom tiderna att nå 50 segrar i NHL. Han behövde bara 68 matcher på sig.
Cristobal Huet då?
Ja, men han har jag nämnt. Han tyckte jag var
Jonas Hiller.
Ja, jo, alltså Hiller tyckte jag är lite underskattad med tanke på att hans karriär störtdök på slutet och att han var nästan oönskad. Men han hade ju några väldigt fina år i Anaheim. Han hade ju någon säsong tror jag när han stod 70 matcher eller sånt.
Ja, och Reto Berra.
Ja, men det räcker inte för att konkurrera med.
Nej, det håller jag med om.
Ja. Men Andersen, det är ju lite häftigt tycker jag. Alltså, det är alla de här tre keeperna jag tagit ut tycker jag har ganska häftiga backstories liksom. Andersen, det är inte de bästa förutsättningarna att bli NHL-keeper när man dels liksom kommer från den danska hockeyn och dels när man som han hade ett rykte om sig att vara överviktig och lat faktiskt. Han vägde ju så här 100, upp mot 115-120 kilo ett tag. Det var ju först när han kom till Frölunda, när de chansade på honom. Det var bara det när han kom till Frölunda så var det en skräll. Vad ska de värva honom för? Men det fanns ju en råtalang där och det upptäckte Frölunda. Han satte ju SHL-rekord och grejer. Mest nollor tror jag. Och var jättebra där. Sen kom han till Anaheim då och till slut till Toronto. Och nu är han ju verkligen ett träningsfreak. Alltså, det har jag berättat någon gång tidigare i podden. Men han gick ju alltså frivilligt med på att gå med och göra den här Hell Week som det kallas. Som Navy SEAL gör. Alltså riktig så här militärövning som är hemsk. Alltså, det går ut på att man under 5 dagar så ska man träna 20 timmar om dagen. Så man sover nästan ingenting. Man bara tränar och tränar och tränar. Och det innefattar bland annat att man har sprungit på de här 5 dagarna 32 mil utöver att alla andra tunga träningsövningar man har gjort. Så det är verkligen Hell Week. Och det lyckades han genomföra. Så att nu är han rena... Han är fortfarande tung och stor liksom, men han är otroligt vältränad. Och har ett helt annat kynne nu. Nu har han verkligen blivit mega professionell.
Det har varit en hyllning till Fredrik Andersen. Det hade man inte
räknat med. Nej, det hade du inte räknat med. Nej, precis. Nej, det är kanske mer relevant att prata om de här två keeprarna jag valt. För visst måste man säga att Kölzig och Irbe är givna. Irby.
Ja.
Kölzig.
Absolut.
Ja, Kölzig, som jag sagt, han har faktiskt vunnit Vessina. 99-00 tror jag var. Precis vid millennieskiftet där. Han stod ju en väldig massa år i Washington.
Ja.
Född i Johannesburg i Sydafrika faktiskt.
Han är lite bortglömd tyvärr. För att Washingtons historia har liksom blivit så väldigt mycket Ovechkin-eran.
Ja, det är sant.
Men han var ju en av de mest framstående på sin tid.
Precis, exakt. Så att, jag tror hans tröjnummer är ingen som... Det är inte officiellt pensionerat tror jag, men det är ingen som har fått använda det sedan han hade det. 37. Så att, han är ändå en legend i klubben, onekligen.
Ja. Men om nu inte Samsonov fortsätter som han har börjat i slutspelet.
Ja, det är väl han som riskerar att knäppa Kölzig som bäst i Washingtons historia. Om inte Holtby redan har gjort det är svårt att säga. Ja. Mm. Ja, nej, men Kölzig är given etta för mig. Sen Irbe då, så kan man säga egentligen mycket som helst om. Jag nämnde ju hans benskydd. När man tänker på honom så tänker man ju bara på de här jättefula vita skydden som är späckade med svarta puckmärken.
Mm.
Han kallades ju Michelin-mannen, för han såg ut så. Han hade ju alltså under hela karriären en sån här gammal Jofa-hjälm från 80-talet.
Just det.
Det hade han som keeper och så vanligt galler liksom. Han ser en fågelholk liksom på huvudet.
Ja. Jag såg honom i San Jose en gång, 95.
Ja, just det.
I Shark Tank. Jag och min kompis Jonas Berggren som var ute på resa då. Ja. Och då kom jag just ihåg det där. De älskade honom där. Då var det Irby, Irby.
Ja.
Hela matchen igen.
Ja. Vet du varför han fick lämna San Jose då?
Nej, det
ja, det var dels för att han inte var så bra längre, så att han fick helt enkelt inte vara kvar. Men det berodde på att han hade blivit biten av sin hund i plockhanden. Så att han hade jätteproblem med handen ett tag på grund av ett hundbett alltså.
Ja, som fan.
Ja, då kan det vara. Och sen var han ju runt i några olika klubbar, men som du skulle komma in på, han var ju i Carolina.
Ja, och var väl med och gick till final 0-3 va?
Ja, precis, exakt. Han var ju fruktansvärt bra då. Eller var det 0-2 till och med? Detroit, ja, precis. När de torskade finalen där. Men Irbe var ju kung i det slutspelet. Det var ju en vansinnig räddningsprocent. Om det var upp mot 94% eller något. I sina gamla benskydd alltså. Som sagt, han var ju van då sen han växte upp i Lettland och spelade för Sovjet. Han var ju alltså Sovjets keeper när det var VM 90 i Sverige. Han blev utsett till turneringens keeper. Men sen den tiden så var han van att han inte hade råd, och ingen hade råd att fixa ny utrustning till han, så att han skulle ha samma benskydd hela tiden. Så att han lärde sig att sy, och han lärde sig att lappa ihop saker och ting på egen hand. Så han var sin egen materialförvaltare, kan man säga. Och det fortsatte han med sen i NHL. Alltså han hade med sig sykit och lim och såna grejer, och använde ju samma benskydd hela tiden. Han växlade typ var tredje, var fjärde år någonting, men han ville ju ha det så. Han var ju van vid det sen han var 10 bast. Att man har benskydd en lång tid, man vänjer sig vid dem och man lagar ihop dem själv.
Så att, ja,
en speciell karaktär. Och jag vill nämna också, apropå att jag sa att han stod för Sovjet när de vann VM-guld i Sverige 90. Året senare så kom ju sovjetiska trupper in i ryska trupper och in i Riga och i Lettland och skulle motverka självständigheten i Lettland.
Ja, ja.
Och ja, då var ju Irbe där som alltså stått och vunnit VM-guld för Sovjet. Han var ju en av frihetskämparna för Lettland och stod där vid barrikaderna och när pansarvagnarna kom.
Faktiskt. Det är stort.
Ja. Så att det är en riktig, det är en lite nationalikon, Irbe faktiskt,
ja,
för Lettland.
Ja. Mm. Ja. Ja, nu vill vi höra backparen.
Ja, precis. Då kommer vi till backparen, och jag tror att den första backen jag nämner här kan nog alla skriva under på. Det är den mest självklara. Sten och Kära. Mm. Och han får spela ihop med en annan slovak. Jag har satt Lubomir Wisnowski i samma backpar. Sen, om man verkligen vill toppa backparet, då skulle jag vilja ha med den här andra killen i nästa backpar bredvid Kära. Det vore ett häftigt backpar. Roman Josi ihop med Uwe Krupp.
Ja, just det. Mm. Jag hade sett ett helt tyskt backpar någonstans, men det får jag återkomma
till. Okej, jag förstår. Sen har jag en annan lettisk nationalikon faktiskt. Ännu större faktiskt skulle jag vilja säga. För han är frimärke och han har fått hedersmedalj i Lettland och sådär. Han är verkligen kung där. Sandis Orsolins.
Mm.
Ihop med gammal SHL-bekanting Robert Svela.
Ja, Svela är ju given. Jag skulle tagit honom för Wisnowski.
Ja.
Ja. Mm. Gillar verkligen Svela. Men jag gillar också Christian Erhoff och tycker att han och Uwe Krupp skulle få bilda backpar ihop.
Ja, precis. Jag undrar om inte Erhoff fortfarande har lön, trots att det var jättelänge sedan han spelade NHL. För han blev ju utköpt där när det senaste var compliance buyouts. Alltså där efter förra lockouten. För då hade han ju ett jättekontrakt som Buffalo köpte ut. Men han, när han var på topp, som du är inne på.
Ja, när han var på topp.
Så var Erhoff väldigt bra. Mm. Så att jag funderade på att ha med honom också, men nej, så blev det inte. Alltså jag tycker Wisnowski, som du vill peta lite grann här, som jag satt i första backpar ihop med landsmannen Kära.
Precis.
Ändå är lite bortglömd också. Han gjorde faktiskt 14 säsonger. Det var ju bara ett par år sedan han slutade, typ 4-5 år sedan, Wisnowski. Han hade ju flera säsonger på upp mot 60 poäng. Två tror jag, i alla fall en när han var uppe på 68 poäng. Framförallt i Kings under hela 00-talet, och sen faktiskt i rivalen Anaheim här på 10-talet så hade han en säsong på 68 poäng. Så att, det var en bra, riktig, det var en så här lite som vi varit inne på i många All-Star-lag, lite så här Paul Coffey, Reijo Ruotsalainen, Erik Karlsson typ. Lite mindre kille, men otroligt offensivt skillad och en riktig PP-quarterback liksom.
Ja, men det var ju Svela också.
Ja, det var ju också, en annan slovak. Så att.
Mm. Mark Streit och Lukas Spisa då?
Ja, precis. Faktum är att Streit fortfarande har mest poäng av schweiziska backar i NHL. Han är fortfarande snäppet före Josi.
Ja.
Så att jag tycker lite konstigt att jag inte tog ut Strite, men det blev så här.
Ja, vi får försöka leva med det.
Ja, ni får försöka göra det. Alltså. Det ja, ja. Och sen tog jag ut Krupp.
Mm.
Han hade också tagit ut.
Han var en stor tysk innan det fanns stora tyskar.
Ja, verkligen. Precis. Han var lite pionjär på det viset.
Ja,
det var han och Kölzig som var tyskarna. Men Krupp var verkligen en riktig backbjässe där bak.
Ja, och Chara behöver man nästan inte diskutera. Han hade ju platsat även i Tjeckiens lag. Han var nästan nummer ett där också.
Ja, han hade varit nummer ett i Tjeckien. Så är det.
Ja.
Om jag hade slagit ihop det här till Tjeckoslovakien som det var en gång i tiden. Ja. Men det hade inte varit populärt bland Tjeckien och Slovakien. Nej, det finns ju massor man kan säga med Chara. Alltså han fyllde 43 här i mars.
Ja.
Och spelar fortfarande. Och sen, vi har varit inne på det flera gånger, men så här grejer som sticker ut med honom. Alltså han är ju vegan numera. Extremt noga med kosten och med träningen. Han är ju ett riktigt träningsfreak. Och sen sån här grej som att, jag tror att det här är lite överdrivet, men det påstås ju att han talar flytande 8 olika språk, varav svenska är ett.
Ja, och det pratar han inte så flytande. Nej. Ska jag få be. Jag har ju pratat svenska med honom och det var han väldigt... det sa han att han förstod men ville inte prata själv.
Nej, precis. Exakt. Det var ju när han var i Färjestad och lookouten där som han ska ha snappat upp svenska. Men det är kanske lite överdrivet. Men han kan ändå förstå lite grann, uppenbarligen. Nej, han är en begåvning. Han har dessutom mäklarlicens. Han är pluggat vid sidan om hockeykarriären.
Ja.
Så att det är ju ett fenomen. Så det är nog kära.
Yes, och han har alltså många landsmän med sig i kedjorna.
Ja, det kanske var lite fekt där med. Det hade varit coolare att sätta ihop ett rent Team Europe här. Men så separerade jag alltså med 4 slovakiska kedjor och 4 liksom övriga Europa-kedjor.
Ja, det blir ju så otroligt mycket folk. Så vad håller du på med?
Ja, nu är det, ja precis. Nu kan man ju ifrågasätta vad håller jag på med här i Örby? Vad är det här för skit? Men jag drar väl kedjorna. Så tror jag att om jag läser de här slovakiska kedjorna så tror jag att du förstår lite grann hur svårpetade flera av de här namnen är.
Ja, men du kommer att dra ett namn direkt som är fel. Ja, kom igen.
Oj, det var hårt. Det var hårt. Okej, ja, då är det kanske det namnet du menar då. Peter Stastny.
Nej, korrekt.
Nej, precis. Ja, jag tänkte väl. Han får i den här slovakiska laget då, slovakiska forwardslaget, så får han agera första center ihop med sina bröder. Anton Stastny och Marian Stastny.
Ja, det är bra. Det är supercoolt.
Quebec-kedjan. Mm. Alla ihop var ju där, det är ju riktigt coolt faktiskt. Sen har vi då en andra kedja med Marian Hossa, Pavel Dimitra och Peter Bondra.
Mm. Ja, det är
bra.
Onekligen stora hockeyspelare allihop.
Absolut, och jag skulle vilja säga detsamma om den här tredje kedjan som är på samma nivå, enligt mig. Sigi Palfi, Josef Stimpel och Miroslav Chatan.
Ja. Mm.
Och så har vi då en fjärde kedja med Tomasz Tatar, Michal Hanchus och Ladislav Nagy, ska det uttala sig. Eller Nagy.
Okej. Okay. Jag var orolig att du tagit ut Stan Mikita, för han tas ju upp som slovak. Men han var ju karensare sen.
Ja.
Han är född i Slovakien.
Ja.
Men räknas inte så. Ja, bra att du inte gjorde det misstag.
Nej, det var okej. Okay, det var ju bra. Nej. Men jag trodde att du eventuellt skulle liksom säga någonting om Stastny, för han är ju slovak och han avslutade liksom i slovakiska landslagsmatcher.
Ja, nej, de är absolut riktiga slovaker.
Precis, de deserterade ju från Tjeckoslovakien då på 70-talet och då kunde han inte komma tillbaka sen på 80-talet och spela landskamper för Tjeckoslovakien, utan då var det ju faktiskt så att Peter Stastny spelade Canada Cup för Kanada.
Ja, men det, vi räknar inte sådana.
Nej. Nej, han avslutade sig på 90-talet med
kuriositet.
Nej, precis, landskampen för riktiga liksom hans Slovakien. Och som vi sa där, alltså det är coolt med bröderna, så allihopa var ju alltså i Quebec och öste in poäng.
Ja.
Framförallt Peter Stastny, så han hade alltså 6 poäng, 6 poäng. Det är inte så mycket. Han hade 6 säsonger med över 100 poäng.
100 säsonger med 6 poäng.
Ja, det hade för sig varit coolt. Det är kontinuitet.
Ja.
Nej, men även Anton Stastny och Marian Stastny hade ju säsongen med över 1 poäng per match. Så att det var ju en supertrio där.
Ja.
Sen har vi då andra kedjan. Man måste ändå kommentera vissa namn. Marian Hossa till exempel.
En stor favorit.
Ja, verkligen.
Men vänta nu. Kom inte Gaborik med någonstans?
Jag har ju glömt Gaborik. Shit.
Marian Gaborik.
Ja, det är ju precis. Det var ju för att jag höll på... Nej, nu trasslar in mig helt alltså. Det är precis. Ja, då petar jag nog Nudge.
Ja.
Så får Gaborik... han ska ju nästan vara bättre än fjärdekedjan liksom. Men han får hamna i fjärdekedjan då.
Han passar inte så bra i fjärde kedjan. Nej,
nej, verkligen men... inte. Men det gör nästan ingen av de här, alltså liksom, av wingers i alla fall. Jag kan inte peta ner Chatan i fjärde kedjan. Liksom,
eller? Jo, det kan du. Gabrick var bättre än Chatan.
Ja, det var han faktiskt. Gabrick var bättre än Chatan. Det håller jag med om. Mm. Däremot Palfi som jag har i tredje kedjan. Jag skulle vilja hävda att han är kanske att han är ändå den bästa slovaken efter Stastny. Peter Stastny. Alltså att han är bättre än Hossat, han är bättre än Bondra, bättre än Dimitra, bättre än Gabrick. Han har ju faktiskt näst bäst poängsnitt. Men han hade ju ganska mycket skada under karriären. Han fick ju sluta mitt under brinnande säsong 2006 när han ett tag formerade en kedja med Crosby och Lemieux i Pittsburgh. Fick han lägga om mitt i säsongen. Men hans poängsnitt i karriären är ju näst bäst efter Peter Stastny.
Och så är det ett väldigt coolt namn också. Det heter Siggy.
Ja, Siggy Palfi. Mm. Jag tycker också att Peter Bondra liksom ligger bra i munnen.
Ja.
Miroslav Chatan sticker ut också.
Ja, verkligen. Ja. På ett obehagligt
sätt. Ja, det är faktiskt lite obehagligt. Chatan betyder inte det vi tror att det gör på slovakiska. För den som undrar. Paul Dimitra var en favorit för mig också som är andra center i det här laget nu. Jag förknippar honom väldigt mycket med St. Louis.
Ja, jag med. För han var där när jag var hälsade på den där omtalade gången med Rickard Persson. Då var han stora stjärnan. Ja,
just det. Den får nästan återkomma till i varje sån här All-Star-avsnitt eftersom att det är någon stor stjärna som var med på den turen.
Ja, men det var ju backar som var framförallt stjärnor. Det var ju McInnes och Pronger.
Mark Bergevin.
Ja, på sitt lilla sätt. Ja. Men framåt så var Dimitra den som, jag kommer ihåg Quenville som var coach där då. Han höll på mycket med Dimitra. Det var mycket extra jobb med honom på träningen och så, för han var så viktig.
Ja, okej. Okay. Ja,
ja. Ja, så gick han ju tragiskt bort då i flygolyckan i Ryssland med Stefan Liv och hela
exakt, Jaroslav. Han ingick ju i Jaroslav-laget på slutet och det var ju oerhört tragiskt.
Ja, väldigt.
Ja, men det är ett otroligt lag i alla fall där.
Ja.
Måste man säga. Så att du förstår liksom att det, jag menar Ladislav Nadj, det är ju, som jag petar nu, alltså han gjorde ändå en 70-75-80 poäng ett par säsonger. När han var som bäst. Så att det finns alternativ. Mm.
Måste man säga. Nu vill vi höra de övriga kedjorna du har satt ihop. Jag kan inte vänta.
Nej, precis. Nu kommer det övriga Europalaget här. Då har vi en första kedja där det pratas tyska. Liksom överlag här. Mm. Och det blir Thomas Vanek, Leon Dreisaitl och Marco Sturm.
Ja, det är ju sant att de pratar tyska allihop. Ja. Men Vanek är ju Österrike,
precis. Ja, det är. Mm. Precis, Österrikes finest i hockeyvärlden. Ja. Om man verkligen säga. Även om det är ny österrikare på gång här i kommande draft ska jag säga. Mm.
Dreisaitl är ju definitivt värd första kedja redan nu i ett sånt lag.
Ja, han har en superkonkurrent i andra kedjan som vi kommer till. Men ja, vi tar alla kedjor på en gång då, så kan vi motivera sen. Andra kedjan, där har vi, jag kallar det för svensk kedjan för att alla har varit i Sverige i början av sin karriär. Vi har Mariusz Czerkawski, Polen.
Ja, just det.
Vi har Ante Kopitar, Slovenien. Och vi har Mats Zuccarello, Norge.
Ja, det är en fin kedja.
Ja. Precis, exakt. Så att, ja, motiverar snabbt senare. Sen har vi en ukrainsk-litauisk tredje serie. Och där har vi då Dmitrij Krištić, en väldigt bortglömd spelare.
Sen har vi, ja, verkligen.
Sen har vi Dainius Zubrus. Man kan ifrågasätta om han verkligen är värd tredje centerplats, men jag får motivera sen. Och sen har vi min favorit då, Ruslan Fedotenko.
Ja, det förstår jag. Mm. Mannen som avgjorde finalen 2004.
För Tampa Bay Lightning, precis. Med båda målen i den Game 7-matchen, faktiskt. Sen har vi då en fjärde kedja där det pratas danska och österrikisk-tyska. Med Nikolaj Ehlers blev danska wingen jag tog i konkurrens med några andra. Sen blev det Frans Nielsen före Lars Eller. Och så blev det Mikael Grabner.
Ja, just det.
Eller Michael Grabner, som vi är vana att säga. Till höger. Så där har vi laget.
Ja, jag har inga jättestora invändningar, men Jannik Hansen kanske skulle vara dansk.
Ja, ja, jag hade kunnat ha en ren dansk kedja och petat Grabner och satt Hansen där istället. Faktiskt. Ja, och det finns ju lite andra, så schweizare, det kommer inte med någon mer schweizare förutom Josi. På forwardsidan finns ju Timo Meier som jag gillar i dagens NHL, Nino Niederreiter, Fiala, Nico Hischier, ett första val, det är liksom det enda första valet de har haft.
Ja, men det är nästan, jag tycker nästan andra kedjan känns mest kittlande.
Ja, Tjerkavski, Kopitar, Zuccarello.
Ja, vilka artister.
Ja, vilka artister. Vilken kedja det skulle ha varit, alltså. Verkligen. Vet du förresten vad Tjerkavski gör idag?
Nej, det vet jag inte.
Nej, det kan inte jag. Han är hemma i Polen igen. Han är inte ihop med Isabella Skorupko längre, det visste du ju.
Nej, ja, det vet jag.
Men han leder ett musikprogram. Han är programledare för ett musikprogram som sänds primetime på fredagar i hela Polen.
Ja, cool.
Han är programledare. Han har gått över till TV-stjärna. TV-stjärna är han.
Ja.
Och apropå liksom att det är en svensk kedja här, så vet vi ju, för de som mot förmodan inte har koll på det, så är det ju en gammal Djurgårdsikon, Mario Tjerkavski.
Just det.
Och sen var en väldigt bra NHL efter det. Gjorde ju 70 poäng en säsong i New York Islanders till exempel.
Ja.
Det var en bra NHL-spelare också. Kopitar, vad ska man säga? Liksom, två Stanley Cups.
Ja, ett hockeygeni.
Ett geni faktiskt, ja precis. Han är ju nästan på Bergeron-nivå när det kommer till tvåvägsspel.
Ja.
Han var ju verkligen en av förgrundsfigurerna i den här kackerlack-dynastin som LA hade under 5-6 år.
Ja.
Och apropå Sverige då, så började han sin karriär, seniorkarriär i Södertälje.
Just det. Mm.
Precis som David Pastrnak till exempel. Och sen har vi då Zuccarello då, som ju vann väl poängligan i SHL i Modo. Åkte över till Rangers och lyckades inte slå sig in. Det var ju en liten flopp.
Nej. Han lyckades slå sig in, men det var inget bra riktigt med Tortorella.
Nej.
Så att han, spelare gjorde han ju, men han fick spela för lite i fel sammanhang. Och så det vart, sen var det ett konstigt år i KHL, och så kom han tillbaka och gjorde braksuccé och vart folkhjälte.
Ja, precis. När han kom tillbaka sen så var det ju en helt annan grej. Liksom. Då var han ju suk med hela garden i mängder av år.
Ja, han är fortfarande.
Ja, han är ju fortfarande publikfavorit i garden fast han inte ens spelade. Liksom. Han är ju verkligen en som hela New York tog till sig, Mats Zuccarello.
Ja.
Ja, så att min... norska andra hälften är nog inte så glad att jag inte tog med någon mer norrman. Jag hade kunnat ta typ Espen Knutsen.
Ja, jag skulle säga Espen var ju också, men han gjorde inte riktigt samma succé ändå i NHL.
Nej, han hade någon säsong i Columbus där han gjorde över 50 poäng tror jag, men sen blev det inte så mycket mer. Liksom. Utan det är framförallt i Djurgården för hans del också som han gjorde stort avtryck. Liksom, och ikon. Ja. Nej, jag kom på en grej, en onödig grej jag tänkte, typiskt mig. Bara en typisk kontraktsmiljoner hit och dit grej jag tänkte säga om Vanek. Att, som är lite definierande i Buffalo Sabres historia på något vis, eller en moderna historia, och det var lite spektakulärt just då att han skrev ju under ett offersheet, det största offersheets i NHLs historia, när han kritade på för Edmonton Oilers som restricted free agent 2007 typ. $50 miljoner sjuårskontrakt skrev han på. Och Buffalo var tvungna att matcha det här, för de hade tappat både Danny Briere, jag tror de hade tappat Chris Drew eller vilka det nu var. Så att de var, och Edmonton försökte utnyttja den situationen och kliva in med ett offersheet, men nej, då fick Buffalo matcha det. Och sen dess så har vi inte känt igen Buffalo riktigt.
Nej.
De har inte varit ett storlag sen dess egentligen. Utan nu har det varit misär istället. Liksom. Så att det blev på något sätt en liten brytpunkt, skulle jag vilja säga. Det där Vanek och försitet. Sen har det blivit slaget en gång sen dess. Det var ju när Shea Weber skrev på för Philadelphia.
Just det.
Monsterkontraktet som Nashville var tvungna att gå på knäna för att matcha. Som var så framtungt. Så han tjänar ju enorma pengar med enorma såna klumpsummor, signingbonusar i början av kontraktet. Som Nashville inte hade råd med egentligen. Men betala ändå. Så att, numera är Vanek tvåa när det kommer på listan över största offersheet genom tiden.
Yes, det skrev jag med om dagen när jag gjorde Nashvilles All-Star-lag. Det var det lättaste. De har inte så jättemycket historia precis.
Nej, det är ju ganska färskt lag får man säga. Ja, jag såg att både Arvidsson och Filip Forsberg kom in i det laget.
Ja, det var väl det. Det var... Nej, jag tyckte inte de andra var så kul.
Nej, jag förstår.
Jag gör som jag vill.
Det är skönt att vara coach ibland.
Ja.
Ja.
Visst är det.
Ja, precis. Och jag gjorde som jag ville nu faktiskt och tog ut ett slovakiskt lag. Trots att du kanske knorrar lite på dig över det.
Nej, det gick så bra så.
Ja, du förstod det när jag var tvungen. När jag till och med hade glömt bort Gaborik och ändå fick ihop det laget. Så det fanns stjärnglans på forwardsidan i Slovakien genom historien. Jo.
Så är det. Yes.
Mm. Nej, men då kanske vi är klara för den här veckan och kan ju då slå fast att nästa vecka blir det Sverige.
Det blir ju det. Mm. Och då blir det debatt.
Ja, då blir det debatt.
Ja.
Jag har inte börjat titta på det än, men det kommer jag nästan göra från och med imorgon, höll jag på att säga. Så det kommer ta ett tag att få ihop det laget, tror jag.
Ja, då kommer jag göra ett helt eget lag också. Ja. Stränga, starka åsikter.
Ja, precis, exakt. Oj, det kommer bli hett i nästa podd.
Nej,
det är klart. Nej, det brukar inte bli det.
Ja, men du, vi återkommer då, helt enkelt. Och tacka för den här veckan.
Ja.
Nu ska jag faktiskt klä på mig, sätta på mig mask och handskar och gå ut. Jag måste ut ett ärende.
Jaha, precis. Och det är alltså krav numera i New York på ansiktsmask.
Ja, måste man ha. Man går ut.
Ja, just det. Ja, men då ska du få göra det. Och
ja.
Så får du ha en trevlig vecka i New York så gott det går hemma i lägenheten.
Ja, snart är det onsdag. Det är lilla lördag. Då får man öppna en flaska igen.
Ja, då är det bara ut på Zoom igen, vet
du. Ja.
Ja. Och så hörs vi helt enkelt nästa vecka när det är dags för det kanske största avsnittet för oss den här våren faktiskt, när vi ska ta ut Sveriges All-Star-lag.
Sen kommer vi på något annat. Ska vi tänka ut någon kul serie också?
Ja, precis, vi kommer på något nytt. Har ni förslag? Mm. Ja, vi fick ett bra förslag som jag tänkte vi skulle ha med någon podd här framöver. De sämsta traderna genom tiderna har vi fått förslag.
Det kan vi titta på. Ja. Men du, har det så bra i Örby, så hörs vi snart.
Ja, men detsamma.
Och ni andra, har det så bra i Sverige och ta det försiktigt, stanna hemma, håll avstånd.
Ja, bra, bra. Nej, men vi hörs allihopa. På återhörande.
Tack och hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.